Hej och välkomna till Signum-podden med mig John Sjögren. En samtalspodd producerad av tidskriften Signum som rör sig högt och lågt, vitt och brett inom Signums intressesfär. Det vill säga kultur, teologi, kyrka och samhälle. Det här avsnittet är ytterligare ett i serien som vi kallar för klassiken. Den här gången handlar det om en av de stora religionshistoriska klassikerna. Mircea Eliades Myten om den eviga återkomsten, arketyper och upprepning, som nyligen kommit i nyöversättning på Stolpe förlag. Med mig för att samtala om detta inflytelserika verk har jag författaren Victoria Larm. Det blir ett samtal om cyklisk kontra linjär tidsuppfattning, om historiens fasa, om lidande, om arketypernas och den rituella upprepningens kraft. Hoppas ni ska finna samtalet intressant. Välkommen till Signum-podden, Victoria Larm. Välkommen tillbaka får man säga. Vi satt ju ungefär här för, jag kommer inte ihåg, är det 2 eller 3 år sedan?
2 tror jag.
Jag minns att din första roman hade kommit då.
Precis, då kom
första delen.
Den nionde kretsen, och nu i maj så kommer Den döende slaven.
Och det är bok nummer 3?
Ja, precis. Den förklädda guden kom ut förra året.
Just det.
Så där är ju Hjalmar Söderbergs förklädd gud, Lars-Erik Larssons verk som jag har snott min titel. Och till Den döende slaven så är det ju då Nietzsche såklart, som jag har hämtat inspiration ifrån. Just även ifall Michelangelo då också ju gjorde en staty som heter Den döende slaven. Den pryder en påves grav, men jag minns inte vilken påve.
Nej,
känner du till den statyn?
Nej.
Den påven i alla fall som då den här statyn gjordes för, eller hans grav, det var också den påven som hade en dotter. Och den här dottern mäklade mycket i fredsförhandlingarna mellan Frankrike och påvestaten, om inte jag minns fel, på 1500-talet.
Okej. Spännande.
Ja.
Och när kommer den här tredje? Den har inte kommit ut än, va?
Nej, den kommer den 16 maj.
Okej.
På Norstedts förlag.
Just det.
Historisk spänning.
Just det. Men det är inte sista delen, va? Det kommer
ja,
till, eller?
Det är på ett
är det
sätt. Det är på ett vis den sista delen för att min fjärde bok som jag jobbar på just nu blir en så kallad prequel.
Aha, du går den vägen.
Jag älskar den. Aha. Tycker du om prequels?
Det kan vara bra. Ja, ja. Det kan vara spännande. Det beror ju helt på hur de gör såklart. Det finns dåliga och finns bra.
Ja, verkligen. Ja. Inte minst då i Tolkiens fall.
Jo, visst.
Amazon-serien.
Ja, ja. Usch, hemskt.
Ja. Ja. Nej, men jag har tagit då från den här trilogin som jag avslutar nu då, har jag tagit en B-karaktär eller en bikaraktär som man bara träffar på ibland. Hon är bor på ett nunnesjukhus i Venedig på 1930-talet och man vet inte ifall hon är ett orakel eller ifall hon, ja, om hon håller sig inom normala begränsningar som andra människor gör. Hon kan veta saker som kanske också är lite övernaturliga. I alla fall så var jag väldigt nyfiken på vad den här gamla tanten då, vem hon var när hon var ung. Så att jag har skrivit en historia som, där hon är antagonisten faktiskt. Man får se henne när hon är i sin prime, när hon är i 40-årsåldern och hon är besatt av Katarina av Siena.
Ja. Jaha.
Vilket är kul.
Ja, det gillar vi.
För det är ett helgon som verkligen är. Hon är något. Mm. Eller hur?
Mm.
Blood drinking bride of Christ. Mm. Som hon också kallas för. Katarina av Siena.
Köttigt och blodigt ska det vara.
Ja, det är ju verkligen. Precis, Katarina av Sienas historia är extremt blodig.
Mm.
Eller hennes fantasier är det i alla fall. Eller vad det nu är, uppenbarelser, om man så vill.
Spännande. Ja, men det ser vi fram emot.
Ja.
Idag ska vi prata om, förra gången vi såg så pratade vi om Jung.
Ja.
Och idag ska vi prata om Eliade. Mircea Eliade, den rumänske religionshistorikern och författaren och filosof i någon mening får man säga också.
Ja, det tycker jag.
Men innan vi ringar in honom bara lite så här. Ditt intresse för honom, vart kommer det ifrån?
Det är en självklar förlängning av mitt intresse för Jung.
Mm.
Och ifall man kliver in i Jungs idévärld och därmed också möter på flera karaktärer som verkade under samma tid som Jung, så finns Eliade där. De träffades ju flera gånger under konferenser som hölls i Zürich under 40- och 50-talet. Och tyckte väl, om jag förstått det rätt, ganska bra om varandra.
Mm.
Eliade fokuserade ju då på den religionshistoriska aspekten och inte människans anatomi egentligen, psykisk anatomi som då Jung fokuserade på. Så de var väl på ett vis, kan man säga, tvillingsjälar som bara fokuserade på olika verkningsområden,
mm,
men fortfarande inom samma idéram.
Ja, får man ju säga. Och det är mycket det här arketypiska tänkandet som finns, och studiet av myter och sådär som
precis,
förenar dem.
Precis.
Men om vi börjar bara med att liksom försöka ringa in honom lite, vem han var och sådär, så kan man säga han föddes 1907 i Bukarest. Han dog 1986 i Chicago, som sagt religionshistoriker, filosof. Man glömmer bort att han också var skönlitterär författare.
Ja.
Skrev ganska många skönlitterära böcker. Jag tror det bara finns en på svenska. Men det där är något som man glömmer bort. Han studerade i Indien. Efter andra världskriget åkte han till USA, Chicago, där han blev professor i religionshistoria fram till sin död. Och han kanske mest sen känd för sin forskning kring shamanism och det heliga och det profana.
Ja.
Sen är han ju väldigt känd för den här boken som lite anledningen att vi pratar om honom idag, som har kommit ut i nyöversättning nyligen på Stolpe förlag, som är Myten om den eviga återkomsten, upprepning och arketyper, som kom 47 tror jag. Sen skrev han var med och gjorde ett stort religionshistoriskt verk i 16 band, tror jag, som fortfarande en sån här liksom referensverk inom religionshistorien. Så att för religionshistoriker är det väldigt liksom central figur. Jag kommer ihåg när jag läste religionshistoria så dök han ju upp såklart, om man läste honom fortfarande på universiteten. Han har fått en hel del liksom kritik och sådär, men fortfarande aktuell i någon mening.
Ja, och han var ju en av dem som egentligen såg till så att religionshistoria blev i det akademiska formatet under 60-talet då i USA. Religionshistoria gick ju inte att läsa på universitetet i Chicago innan han kom dit.
Just det. Vi måste väl också liksom inledningsvis ta det här kontroversiella som alltid kommer upp.
Jag
höll ett föredrag här i höstas, ja, det var det, då jag pratade om att hitta centrum i livet och sådär. Och då tog jag upp Eliade och hans den här tanken om axis mundi, alltså världsaxeln eller världens centrum, som var centralt i alla myter och sådär. Och då var det direkt någon efteråt som så här, men du vet väl att Eliade var fascist?
Ja.
Men det där kommer alltid upp, att liksom den här, men var han inte fascist?
Jo, man kan ju vara det samtidigt.
Som precis, men ska vi se, vad är det där grundat i? Han var med i någonting som heter Järngardet.
Precis, framförallt så var det ju så att hans mentor och förebild på universitetet i Bukarest, jag minns inte mentors namn just nu, men han var alltså matematiker och forskade inom filosofi.
Mm.
Och den här Inoescu hette han. Och han var tillsammans med många andra i Rumänien, den här mentorn då, en del av en traditionalistisk rörelse. Och vad många traditionalister under den tiden hade gemensamt var att de var antidemokratiska och att de var högerextrema nationalister. Och det är en diskussion i sig, bara att försöka förstå hur det kommer sig att ifall man dras till att vara kulturkonservativ på den tiden, varför det så ofta går hand i hand med att också vara antidemokrat. Men i alla fall så var det så att den här mentorn då gick med i Järngardet, och flera utav andra Eliades bekanta gick också med den här rörelsen som, om inte jag minns fel, grundades 1927. Men Eliade höll faktiskt emot och gick inte med förrän 1937. Men tyvärr var det så att varför han sa nej till att gå med så pass länge hade inte att göra med att de var antisemiter, för det var de verkligen. Eliades största invändning var att de ville förändra Rumänien politiskt. Och det politiska verktyget sa han verkligen nej till. Han trodde att man kan bara skapa korta förändringar genom politik. Du blir korrumperad i själ och psyke av det politiska livet. Och vill du förändra ett land på den nivån som du behöver återfödas som han trodde att Rumänien behövde, så kan du bara göra det genom det andliga. Och vad kan främst då få många människor i ett land att återfödas andligt? Jo, det är såklart religion, men också genom det kulturella, genom konsten, musik, men även arkitektur. Så att han gick med då till slut 1937. Järngardet kallades ju också för ärkeängeln Mikaels legion. Och när då väl Eliade går med där, så är han bara där i 2 års tid. Och sen så lämnar han, för att han är då väldigt besviken, och det blev precis som han trodde. Och han skriver i flera brev och texter om den utskällningen som han ger dem som är med i det här gardet, påminner lite grann om det som Mattias Karlsson skrev till de som var unga inom SD. Han kallade dem för småpåvar, och att de liksom skulle förstöra det här ideologiska bygget som han hade byggt upp. Och Eliade skrev att järngardet ungefär, ja, men det är omogenhet, och han litade inte på dem som, han trodde inte att deras uppsåt var rent, helt enkelt. Så han lämnade. Men eftersom då de han umgicks med var fascistoida, och järngardet var helt klart en högerextrem fascistoid organisation, så kan man verkligen säga att ja, han var fascist på den tiden. Han var inte en sån som förespråkade våldsyttringar. Det finns ju olika inriktningar inom fascismen. Men absolut var det så att han var antidemokrat, och att han förhöll sig på ett ytterst problematiskt sätt mot den judiska befolkningen i Rumänien.
Man ska väl säga att han tog avstånd också senare från järngardet. Men det, man menar att hur var det med det där egentligen?
Ja, verkligen. För att om man ska lita på att en person verkligen tar till full avstånd, så måste den också lägga korten på bordet ordentligt. Och det kan man ju verkligen säga att han inte gjorde.
Nej.
Tvärtom försökte han sopa igenom spåren efter sig. Och samtidigt som han också komplexfyllt då nog återvänder till att alltid prata om hur viktigt det är med sanningen. Och att leva ut sanningen, att prata ut sanningen. Så att han är väl bara ytterligare ett exempel på att ha en väldigt stark skuggsida.
Ja, just det. Ja, men visst. Det finns ju många som menar, en del vill ju sopa det där under mattan, han ville det själv också då, som du sa, liksom sopa undan spåren lite grann. Men en del menar ju att hans liksom, att det där påverkade också hans teoribildning, att hans historiesyn, som kommer komma in på det, att väldigt mycket handlar om liksom, hans, hur han förhåller sig till historien, att hans historiesyn var liksom ett resultat utav hans liksom, den här mer då fascistiska.
Ja,
och det där är jag lite för, jag kan inte bedöma det riktigt.
Det kan inte jag heller bedöma, men ifall man tänker sig att han gick med i fascistiska rörelser därför att han trodde att det enda sättet för Rumänien att återfödas så som, ja, till vad det har potential att bli, helt enkelt. På den tiden så trodde han verkligen att demokratin besudlade landet. Och att det snarare då förslappade det. Och sen så hade han såklart också synen på att varje land ska vara rent i sitt ursprung, det vill säga han trodde inte på mångkulturalism eller att man ska blanda folkraser med varandra, i alla fall när han var ung då. Men i boken som vi ska prata om idag så ser jag inga spår utav att det fanns en, att det finns en antidemokratisk agens i den, eller för den delen antisemitisk. Jag menar, är det någonting som han återvänder till om och igen i den boken i alla fall, så är det verkligen en vördnad och beundran för den judiska religionen.
Ja, men verkligen. Den kritik som man har ibland då mot det han, för att han skriver ju där om att, ja, vi kommer komma in lite mer på själva idéerna, men att det är judarna som uppfinner historien, som man säger.
Just det.
Men den som kritik som ibland har varit då är att han sen till slut landar i någon slags, att han lyfter upp kristendomen som den perfekta liksom syntesen mellan liksom gammal arkaisk historiesyn, eller snarare den här cykliska tidsuppfattningen, och ett historiskt förhållningssätt. Men han lyfter inte fram det judiska riktigt där, men man skulle lika gärna kunna liksom säga att, ja, men det judiska är också en perfekt syntes av det. Men jag vet inte, på samma gång så lyfter han verkligen fram det judiska.
Och han lyfter ju inte heller fram islam eller hinduism samma sätt, även ifall han verkligen ofta åt. Det enda som jag tycker nästan kan, enligt Eliade, konkurrera med det kristna uttryckssättet är på vilket vis som man dyrkar Brahman i Indien. Mm, där återger han, i alla fall i den boken som vi ska prata om nu, hur de här principerna trädde fram genom de två olika kulturerna på lika effektiva sätt.
Visst. Men om vi ska vi dyka ner lite i den här boken och lite i hans idéer, så den här som har kommit nu då heter Myten om den eviga återkomsten, arketyper och upprepning. Den kommer slutet av 40-talet, om det är 47 eller 49 tror jag. Och det han gör där kan man ju säga är att han beskriver liksom de mönstret i de arkaiska förmoderna liksom mytologierna och kulturerna och religionerna. Och där han, en grundläggande idé är då att de arkaiska mytologierna, religionerna, de levde i en cyklisk tidsuppfattning. Som gjorde ett slags, som man säger, uppror mot historien. Och det handlar om att liksom reagera mot historiens fasa, som man säger. Och att människans handlingar i de här arkaiska kulturerna fick sin mening av att de hela tiden upprepar handlingar som utförts sedan liksom urminnes tider eller som liksom förekom i en mytisk urtid. Och det här sätter människan i kontakt med eller förenar människan med liksom det gudomliga, den kosmiska helheten eller liksom det eviga nuet på något sätt. Allting är helt enkelt en evig återkomst. All liksom, tiden är cyklisk. Och det här är då motsatsen till den moderna människans liksom tanke om historien som är någonting linjärt som liksom rör sig framåt hela tiden mot något slags mål. Men för de arkaiska kulturerna säger då det, en sådan tidsuppfattning skulle för dem liksom var helt meningslöst, för att allting får sin mening i upprepandet av att det är att man deltar i en arketypisk handling som har liksom pågått liksom sen urminnes tider eller liksom är någon slags evig arketyp så att säga.
Precis, man hjälper alltså det heliga realmet att kliva in i det profana realmet. Men för att heligheten ska kunna göra det så kräver det våra handlingar och våra rutiner och våra ceremonier, vårt symbolbruk och våra cykler helt enkelt. Så i och med att vi lever på det här cykliska sättet som han påvisar då att alla religioner har, på så vis hjälper vi det heliga att manifestera sig ibland oss. Men inte bara det, utan det tar även oss till det heliga. Så när människan agerar ut arketyper då till exempel, och arketyper kan ju vara allt ifrån men de stora nödvändigheternas ageranden i livet, det vill säga jakt eller fiske eller ingå äktenskapet, även sexualakten, men också idériket, principerna. När vi agerar ut vissa principer och ideal för den delen, då är det att vi agerar ut en arketyp som i sin tur då gör att människan, att du och jag, kliver ut från det temporära, det ego-beseglade, till att du återigen får uppleva det som skapelsen, själva grundskapelsen egentligen. Och det gör då också att människan agerar i det profana här och nu, men i och med de här regelbundenheterna så kan vi få uppleva det största som någonsin har hänt. Och det är alltså skapelseögonblicket.
Visst.
Och även då att man hjälper den profana tiden att ömsa skinn. Det är ju en central del verkligen utav hans filosofi, att tiden här i den profana världen, den går också i cykler, och i och med att den behöver bytas ut så gör den det med hjälp av våra handlingar, och det gör också att när människan upplever lidelse, lidande eller svår sorg, då gör det också att du kan hantera ditt eget lidande som att det är en del av en cykel, och du kan också förhålla dig till lidandet som att nu är det en del av mitt skinnömsande. Jag måste kliva också in i en ny tid som en ny uppgraderad version av mig själv. Och därmed så kan lidandet ha en positiv inverkan på mig. Därför att det kan förändra mig. Men för att, om man bara ska mina tankar om det. Då är det också så att för att man ska förhålla sig till lidande eller katastrof på ett sånt sätt. Så kräver det också en antingen artikulerad eller undermedveten intuitiv känsla av att det sanna i mig inte kan gå sönder. Det sanna i mig kan inte brännas upp. Så att ifall jag lever i den sortens tillit att när lidande träffar mig, då öppnar jag hela min kropp och min själ inför det lidandet som Jesus på korset gör. Mm. Jag försöker inte skylla mig, utan jag säger, ta mig då, jag accepterar det. Och om jag vågar göra och leva i den tilliten, då kommer det som inte var jag och det som ändå aldrig var sant att brännas bort och bli ett sorts deadwood. Och i den processen, då, det är ju det som fågel Fenix också är en arketyp för. Ur askan så reser sig en ny fågel.
Visst. Nej, men det är ju väldigt tydligt så att hela den här cykliska tidsuppfattningen som han skriver fram i den här boken då, som markaiska kulturerna levde i, handlar om lidandets problem i stor utsträckning och ondskans problem i någon mening, men kanske framförallt lidandets problem. Och han menar ju då, precis som du säger, att det här var ju ett sätt att handskas med det. Och han säger då för de markaiska kulturerna så skulle en liksom rent historisk tidsuppfattning skulle tömma världen på mening. Och då finns det inget skydd mot lidandet. Nej. Som han säger. Och han menar ju då att liksom de historiska religionerna, när den cykliska tidsuppfattningen då ger vika för en mer historisk linjär tidsuppfattning, som han förlägger då till judendomen egentligen, de som uppfinner historien, som man säger. Då säger han, men då förlägger man det istället vid tidens slut. Det här, att då ska lidandet få en mening. Liksom himmelriket eller liksom guldåldern förläggs liksom till tidens slut eller historiens slut. Och han ser det ju i liksom sekulär materialistisk historiematerialistisk form, i marxismen till exempel, om drömmen om det klasslösa samhället och så. Så på något sätt så måste hela tiden lidandet motiveras, men som jag uppfattar honom så menar han att den här cykliska, för att det är inte bara att han beskriver någonting, jag tycker han lägger ju ändå även in värde i det här, att det är tydligt att han värderar det här cykliska väldigt högt och tycker att det här är någonting som vi har förlorat i det moderna, som kanske måste liksom få leva kvar på något sätt. Att den cykliska tidsuppfattningen hade ett bättre försvar mot lidandet på något sätt.
Ja, den impulsen var mer utbredd och grundad i människan, menar han, förr i tiden. Men vi ska också bara säga, det är ju inte så att han går igenom eller ens förhåller sig de olika ontologiska anspråken som de här religionerna gör, utan detta är ju fenomenologi som han håller på med. Absolut är det. Så det är alltså vad människor förr i tiden, till viss del även nu, trodde sig uppleva när de utförde de här religiösa riterna, eller vad de hoppades att uppleva. Det är bara det han undersöker som ligger till grund för boken.
Jo, men så är det. Sen kan man liksom under ytan på något sätt sen att han värderar det här högt på något sätt.
Absolut.
Och så. Och skriver väl ut det lite grann, i alla fall mot slutet när han liksom skriver om kristendomen och så, men vi kan återvända till det. Men för dig är det liksom det som du lägger ut här om liksom lidandet, är det så det är användbart idag? Eller liksom, vad är det som gör att det här blir känns liksom angeläget för dig?
Nej, men det är så jag lever. Verkligen, i det lilla och det stora. Att så fort som smärta på något sätt kommer mot mig och träffar mig, då förhåller jag mig till det så gott och så modigt jag bara kan. Och inte försöker skilja mig. Det betyder såklart inte att ifall någon skulle attackera mig så skulle jag inte gå därifrån. Det är en helt annan sak. Men jag försöker verkligen att låta det förändra mig. Och det har hittills gått bara väldigt bra. Därför att är det någonting som verkligen har fått mig, och detta är ju min jungianska syn också, att kokas ner till mer av den jag ändå redan är, eller den som jag kom som in i den här världen. Är det någonting som har lärt mig väldigt bra, så är det just lidande. Men det har ju verkligen, och det är ju någonting som man mognar i, nu är jag 40, men den här tilliten att ingenting sant kan försvinna i mig, det är en princip som jag verkligen håller högst i mitt liv. Det gör också att jag inte är lika rädd för smärta psykiskt och så. Men jag ska bara säga, kul att höra vad du tänker om det här. Och det är ju att om man då ser hans kosmologi, som det kallas för, alltså Eliades berättelse om eller han snarare sammanfattning om vad många arkaiska religioner, hur de såg på världens tillblivelse.
Mm.
Då menar ju han då att först så finns det ungefär ett ingenting.
Mm.
Sen uppstår kaoset.
Mm.
Och sen ur kaoset så kommer skapelsen, och det är ordningen. Och jag minns inte vilken religion det är, men han refererar till någon som att, kanske är det judendomen, att man i alla fall bygger Jerusalem ovanpå ormens huvud och slår ner en viktig bult i det här bygget in i marken så att det klyver ormens gässa.
Mm.
Och då är det symboliskt att kaoset ligger under allt.
Mm.
All struktur, alla former kategorier vi uttalar för att försöka liksom orientera oss i livet.
Mm.
Kaoset ligger där under och väntar hela tiden. Och det enda vi kan göra i vårt liv, i alla våra möten och relationer, är också att slå liksom ner den här spiken genom ormens huvud.
Mm.
Det är inte så att man försöker få bort kaoset. Du respekterar att det finns där,
mm,
men du liksom naglar fast det med ett bygge.
Just.
Men också att, bara för att återkoppla till lidandet då, vad är det som Gud saknar?
Mm.
Nej, men har du någon tanke om det?
Alltså, som Gud saknar...
Vad saknar Gud?
Ja, det är en bra fråga. Om jag tänker så här utifrån din fråga. Alltså, det här idén om att kosmos skapas ur kaos,
ja,
är ju en sån här universell föreställning som finns överallt. Och Elia, det är ju verkligen en av dem som kartlägger det här och som hela den föreställningen liksom kommer ifrån, eller som vi, den kunskapen om att det här är ett universellt tema som finns i nästan alla mytologier och alla skapelser. Världen över, att kaos, kosmos skapar ut kaos. Det finns ju i det bibliska.
Mm.
Där, jag menar, om vi ser på hur Genesis skapelseberättelse, så är det ju först vattnet som finns, som är en klassisk som kaossymbol, som sen då Gud liksom kommer in i och skapar världen. Så många säger att det är liksom en rest utav den klassiska liksom arkaiska kosmologin. Sen finns det ju en annan tolkning utav, som är då mer en senare tolkning, som är en, så att säga, tolkning av det bibliska, att Gud skapar ex nihilo.
Mm.
Och då är det ju ur ingenting.
Mm.
Och där finns ju då inte kaoset. Och då har man ju ofta från kristet håll gjort den poängen att, ja, men här är ju den judekristna skapelsemyten någonting helt annat än de här arkaiska. För att då finns det inget kaos från början. Det finns ingen kamp från början. För det är det som är då den vanliga skapelsemytologin, att Gud den måste skapa ordning ur någonting som är kaotiskt från början, och det är så det uppstår. Och då finns det ju en dualism i botten utav liksom, ontologiskt, metafysiskt, så är det allra mest grundläggande en metafysik, eller en kamp då mellan kaos och ordning, eller ont och gott, eller mörker och ljus, hur man nu vill uttrycka det. Medan liksom den gängse kristna tolkningen är att, nej, men det finns faktiskt inte, utan det är så att allting, Gud saknar ingenting, utan Gud är bara ljus, alltså grunden för allting är bara godhet, bara kärlek. Det är det som är liksom det som Nya testamentet kulminerar i: Gud är kärlek, och då är det liksom rakt igenom ljus, så att säga. Men går man tillbaka till Genesis text så kan man ju argumentera för, men det är kanske inte helt rätt tolkning, för där finns den här kaoskraften från början i form av vattnet. Och ser man på andra gammaltestamentliga texter så finns det här liksom Leviatan-tanken, att det här kaosmonstret som har funnits i liksom vattnet. Så att det finns absolut rester utav den här kaosordning dikotomin. Så att vad som är den gängse, eller hur man ska tolka det där, är öppet, menar jag.
Ja, verkligen. Så intressant. Apropå då lidandet, när jag har läst och tänkt så återvänder jag till det här, och det är att det enda som Gud saknar är begränsningar.
Mm.
Vilket är förvisso då han, eller det hon, reparerar när Jesus kommer, därför att även ifall då Jesus enligt Bibeln kan utföra mirakel och sådär, så är det fortfarande så att han är där och inte där då.
Han blir människa, bunden av tid och rum. Och
ja, precis. Men för oss alla andra som inte är Gud och eller Jesus, så är det fortfarande så att när vi då enligt Eliade kliver in i existensen, då är det så att det innebär då att vi får gränser. De begränsningarna, du är bara du och jag är jag. Och för enligt Eliades syn då, eller vad han menar, att religionerna, hur de har hanterat det här, det är ju att människan fanns innan i det här realmet, som vi sen också försöker att minnas och återuppleva när vi utför de här arketypiska görorna i den här cykliska religiösa berättelsen. Då kan vi också minnas tillbaka där vi kom ifrån, och där vi inte hade några begränsningar, där vi inte var i en form. Men från och med det att vi kliver in i världen och in i tiden, där blir lidandet möjligt. Därför att där börjar också livsprincipen manifesteras i ett libido. Du vill leva, det vill säga du kanske vill leva mer än någon annan. Du tycker att du bör leva istället för att någon annan bör leva. Du börjar ta mat från den personen för att du vill leva. Du börjar utveckla försvarsmekanismer som kan bli våld. Det blir ett vi och dem-tänk. Så att i och med att människan vill leva så innebär det också möjlighet till våld. Förenklat, men du förstår vad jag menar.
Visst. Ja, men det är intressant. Och det är ju alltså det här första som du säger också, att genom de här arketypiska handlingarna så kommer vi i kontakt med någonting som ligger utanför tiden, så att säga.
Ja.
Och det är ju också en sån poäng som man gör. Och där uppfattar jag ju Eliade väldigt mycket som platonist. Ja. Han skriver ju om Platon själv, alltså att liksom Platon är den liksom mest utarbetade formen utav ett arketypiskt tänkande. Så han ser ju liksom Platon som en del i hela den här liksom, den arkaiska, cykliska, arketypiska tänkandet som man försöker kartlägga. Men jag tycker det är svårt att veta, är det så att han själv är platonist och läker liksom ett platonskt laster över det här? Eller är det som han skriver, att liksom Platon är bara en i raden som har ett arketypiskt tänkande? Men det är ju
en bra prototyp, tror jag, att hans idévärld var.
Ja, men precis.
Men sen så tror jag att den metafysik som Eliade stod för och som han menar att de här religionerna står för, att det inte fanns lika närvarande i hans teori om verklighetens beskaffenhet.
Nej, visst. Men det finns ju det här att verkligen, och det är som du är inne på här, att genom den här handlingen så kommer man i kontakt med det eviga liksom. Och det säger han ju också var ett sånt liksom försvar som de hade, eller liksom som det här cykliska gick ut på, att det satte människan i kontakt med varat och försökte fly vardandet.
Just det.
Och det är lite, jag menar, ett annat sätt att uttrycka det du är inne på, att när vi gör de här sakerna så sätts våra liv i en större kontext, eller de sätts, det blir delaktighet, är sånt där ett väldigt viktigt ord för dem, alltså att då deltar vi, när vi gör de här riterna så deltar vi i skapelsen och skapelsens grund då, som är någonting som är utanför tiden också, som är det eviga.
Vilket är en väldigt positiv syn på människan, som att hon är en nödvändig del av den pågående skapelseprocessen. Och ifall vi gör det rätt, så att säga, då lever vi varje ögonblick i skapelseprocessen. Då är varje unikt ögonblick en förening utav egentligen då det profana och det heliga, vilket också kan symboliseras med korset egentligen. Att det är uppåt linjen är det här heliga, och medan då det andra är det jordbundna. Och att vi då egentligen lever också i mittpunkten utav det korset, förhoppningsvis.
Just det.
Att vi, att förstå vårt sammanhang och agera ut de här principerna i de här rörelserna, lever i precis brytningspunkten mellan det manifesterade och det omanifesterade.
Just det. Han skriver på något ställe att till och med för de arkaiska kulturerna så fanns inte profana handlingar. Utan det som var liksom att det som var, alltså för det som var verkligt viktigt, så att säga, de handlingarna var alltid de här arketypiska handlingarna. Så att allting som verkligen betydde någonting, ja, du var inne på det, liksom jakt, fiske, liksom sex, allting, det var liksom heliggjort.
I en helig oblivion på ett vis. Och då undrar man ju, jag skulle jättegärna vilja läsa ifall han ser på utvecklingen utav medvetandet som ett inbyggt problem i människan. Att vi häver oss upp genom att kunna självreflektera över vad vi håller på med och därmed också då kapa det här maskineriet som tidigare bara berikade oss med naturliga impulser.
Mm.
Att vi genom självreflektion och metaperspektiv på oss själva på så vis också förstör det här systemet vars infrastruktur var perfekt tills vi liksom började giddra med det.
Ja, just det. Just det.
Ja.
Ja, men... Ja. Nej, men det, för det finns ju en tendens hos honom som sagt att han värderar det här ändå, och vi är liksom också lite åt det nu, att man romantiserar det här.
Ja, såklart.
Men man kan ju säga att det finns ju ett stort problem med det här också, särskilt om vi ser på det som, vi är ju moderna upplysta människor, du och jag. Så finns det ju ett problem i detta, ja men vad händer med människans frihet i det här? Mm. För det finns ju en slags, ja men om allting är cykliskt, och bestäms liksom av ja, men någonting som bara pågår egentligen.
Det här
som
urverket som egentligen,
ja, det är ett urverk,
upplysningsmetafor egentligen.
Precis, och lidandet är också någonting som vi liksom inte kan göra så mycket åt, utan det bara drabbar oss. Alltså, är vi fast i detta då? Blir det inte så om man har den världsbilden? Att vi är fast och kan inte handla så mycket egentligen.
Nu pratar du med fel person, för jag förhåller mig väldigt tvivelaktigt till den fria viljan överlag.
Finns den?
Nej, jag tror ju inte det. Nej. Jag tror inte det.
Nej.
Inte så som vi menar med fri vilja. Jag tror att fri vilja är ett paraplybegrepp som innebär massa problematiska saker som, eller innehåll som motsäger just frihet i vår vilja.
När vi såg senast så kom jag ihåg att du citerade Jung som sa ungefär så här... Ja, det är klart jag har en fri vilja och den gör precis vad den ska.
Exakt.
Ja,
ja visst. Ja, visst. Nej, men jag tror ju inte på jaget heller, så i traditionell mening faktiskt. Men ja, människans frihet i detta enorma system då, i den mån det finns en individualism i det här stora systemet, så tror jag att den gör också det den ska.
Mm.
Jag tror att vi rör oss efter ett ytterst intrikat signalsystem hela tiden.
Mm.
Och jag tror inte att jaget sitter vid huvudspakarna i det signalsystemet.
Det beror på vad man menar vid jaget.
Mm. Men, ja, visst.
Ja.
Men jag tror att den inverkan som du har på mig just nu i vårt samtal, det är större inverkan på samtalet än vad en idé om jaget i mig har på det här samtalet. Så att vi rör oss just nu som på något vis tång under vatten. Vi dansar runt i det här som jag ger dig input, du ger mig input. Det är en dans, och det är ju det som också, för att liksom dra det väldigt långt på kort tid, som också Indien har centralt i sitt religiösa bygge, som Shiva, som dansar ut verkligheten. Allt i den här manifesterade världen är den här dansen som pågår mellan olika, i den mån entiteter ens finns. Jag menar, skulle man zooma in på dig just nu, skulle du bestå mer av mellanrummen utav faktiska partiklar. Så att det här med, det är också problematiskt att prata om inre och yttre värld, just därför tycker jag, var finns det gränser ens? Jag hör inte vad du tänker, det är förvisso en gräns. Det är nog.
Ja, det öppnar upp sig mot ändligt stora frågor allt det här.
Det gör det sannoliken.
Men jag tycker det är intressant det här med, vi kan stanna där lite med individen och jaget, för att det är ju ändå en väldigt stor skillnad om man ser mot de här arkaiska kulturerna som han beskriver och hur vi ser på det idag, liksom vår moderna individualism. För det som han beskriver, de kulturerna, så blir jaget verkligt, eller vad man ska kalla det då, människan blir verklig just i vilken mån hon relaterar till det eviga eller till arketyperna, till någonting, att hon härmar någonting, att hon upprepar någonting.
Ja.
Människan blir liksom...
Verkliggör
verkligheten och blir sig själv, om man ska säga då, i en sån citationstecken, när hon härmar en gud eller en hjälte eller gör någonting, går in i en roll. Den moderna individualismen är ju nästan liksom tvärtom. Du ska hitta dig själv, bli dig själv, manifestera liksom dig själv. Och det är något helt annat.
Ja, fast
annat
är det? Jag vet inte om det kanske är det. Det kanske bara är en taffligare paketering utav samma princip egentligen. Det kanske bara är en mer osofistikerad formulering. Men det, jag tror att fortfarande så är det så att vad man försöker sikta mot i nutiden så är det någon form av individuationsprocess. Och i den processen så blir det för det senare, om du vågar ge dig ut på det äventyret, en väldigt, väldigt speciell relation i alla fall till jaget.
Jo, men så är det. Men sen spelar det ju roll vad man använder för ord, tänker jag. Ja. Hur man begreppsliggör någonting.
Ja, till en början i alla fall. Men förhoppningsvis så är det så att ord och begrepp fungerar som den här pointern, alltså det är en hand som pekar mot någonstans. Mm. Det viktigaste att göra i alla fall är att då börja ge dig ut på vägen som pekfingret riktas mot, istället för att stå kvar och stirra på handen och snöa in på hur den ser ut, det vill säga hur det är formulerat. Men jag tänkte på det nu när jag också läste om boken, att The Imitation of Christ, det är ju exakt vad det handlar om med att leva ut en arketyp. Herregud vad Akempis verkligen förstod det där.
Nej, men jag ser ju massa sådana kopplingar till det kristna här. Vi kan ju ta det, bland annat så tycker jag ju liksom, och det har jag alltid haft som en poäng, alltså, för man sätter ofta liksom det kristna mot, i kontrast mot liksom det arkaiska, det hedniska och så vidare. Men jag menar ju att sakramental kristendom såklart gör ett stort, alltså det finns ett stort brott där, men i stor utsträckning så bygger det också vidare på det arkaiska, och liksom bara en sån sak som att liksom det är genom tingen, genom liksom det konkreta som Gud uppenbarar sig, liksom det sakramentala tänket. Men sen också det som Eliade är inne på, som han själv skriver, att han ser kristendomen, åtminstone fram till 1600-talet tror jag han skriver, som en lyckad symbios utav de arkaiska kulturernas cykliska tid och en mer liksom modern historisk tid. För att historisk syn, att om man tar kyrkoåret så är ju det en cyklisk sak. Saker upprepar sig hela tiden. Nu står vi snart inför påsken här. Det som vi gör i kyrkan där, det är ju inte bara liksom en åminnelse om någonting som har hänt historiskt. Det är det också. Det har hänt en gång historiskt.
Precis, det behövs en sorts myt för att man ska kunna plantera.
Precis.
Nu menar jag inte nedvärderande då myt. Men,
nej, men det är ju en myt. Ja. Men, och sen så, liksom, den kristna är ju att det också har hänt i historien. Och liksom så, men det har hänt i tiden, precis. Och det har hänt liksom verkligt så. Som C.S. Lewis sa, eller Tolkien och C.S. Lewis, liksom att myten har trätt in i historien. Det var ju liksom deras grej. Men det är ju absolut en myt, och den upprepas hela tiden varje år. Varje år så dör Kristus, uppstår på nytt. Varje jul så föds han, så att säga. Det är ju inte bara något som vi åminner som liksom det hände en gång, utan det händer på nytt varje gång.
Ja.
Alltså egentligen varje söndag så dör, eller så uppstår Kristus på nytt. Ja. Och varje liksom påsk så dör han och uppstår. Det är någonting verkligt som aktualiseras i riten.
Ja.
På riktigt menar jag ju liksom den sakramentala kristendomen. Ja. Inte att det bara är liksom, ja, nu minns vi det här.
Att det går från metafysik in i rummet.
Precis.
Inför sinnena.
Det händer på riktigt. Mm. Samtidigt som det är någonting som bara händer en gång. Det är en liksom historisk engångsföreteelse. Liksom.
Mm.
Men det upprepas. Och där menar jag, Eliade, ja, men där har vi ju liksom den perfekta syntesen då. Det är en historisk, det rör sig mot någonting. Men det går i cykler. Man skulle säga att den liksom är spiralformad, tiden på något sätt. Den rör sig framåt, men i cykler. Och då menar jag att ja, men det där är den perfekta symbiosen.
Och det är därför precis kristendomen gestaltar det som han tror uppenbarligen. Det som han tror är verkligheten bakom den synliga världen eller bakom den fysiska världen.
Mm.
Han tror att det bäst gestaltas utav den kristna religionen.
Mm. Ja, men så uppfattar jag det han säger.
Mm.
Och så kan man ju liksom, man behöver inte ha några sanningsanspråk. Man kan ju tänka sig att det har varit kanske en utav anledningarna till att kristendomen blivit så framgångsrik som religion.
Ja,
att den kombinerar ett historiskt synsätt med ett liksom cykliskt synsätt.
Mm.
Och att den tilltalar liksom både den moderna människan som har en historisk syn som är linjär, så att säga, och något mer arkaiskt inom oss då.
Vi svarar på det, därför att i grund och botten då, ifall det är så att vi också då kommer från det här omanifesterade, då är det ju så att vi som produkt utav det såklart svarar väldigt väl på den sortens struktur som bäst gestaltar sanningen, helt enkelt. Om man då ser på kristendomen som men en infrastruktur egentligen för oss att återvända tillbaka till det manifesterade genom. Men visste du att Har du sett True Detective?
Nej, jag har inte det. Ingen av säsongerna. Men jag har förstått att den första framförallt ska vara helt otrolig.
Du, efter att vi har pratat om det här nu så kommer du sedan. För vet du att Nick Pizzolatto som skrev alla säsongerna, förutom den sista. Mm. Hans filosofiska förebild är Eliades mentor, Inuesco.
Mm.
Och den här idén om myten om Neve återkomst, den är ju inte Eliade ensam om att ha haft.
Nej.
Utan det var ju hans mentor som framförde redan begreppet att tiden är en platt cirkel i då den heliga sfären, i den omanifesterade sfären. Och att här då på jorden har vi den linjära tiden, den historiska tiden.
Mm, just det.
Och i True Detective så går hela första säsongen ut på att de som är onda där försöker komma ur historien och ur den här tiden genom att göra offer. Och sen så offrar de då hemska saker. Men vid flera tillfällen så säger också ondringen i säsong 1 Time is a flat circle.
Mm.
Och det är alltså precis det här idématerialet som vi pratar om nu.
Ja, intressant. Ja. Jag måste se den. Det är så många som har sagt att det är så fantastiskt.
Och sen så myten om den eviga, eller förlåt, inte myten, utan Nietzsche såklart är också närvarande i den här boken. Om hur man ska försöka att genomleva till exempel ett smärtsamt ögonblick. Eller vilket ögonblick som helst. Men det är såklart bättre utmaning med någonting som gör ont. Att man ska tänka sig in i att man ska leva i det ögonblicket om igen, helt enkelt.
Ja, precis. Och det är ju Nietzsche. Men jag uppfattar Nietzsches, för han har ju precis det där, den eviga omtagningen som en slags... Han skriver ju fram den historien lite grann, eller ja, det här. Att liksom, ja, vi har det här cykliska, sen kommer det historiska. Sen kommer däremellan den här idén om det ständiga framsteget, som är så här också verkligen myt då i moderniteten som vi lever med fortfarande, att allting ska liksom bli bättre och bättre.
Mm.
Och så menar jag, men då kommer Nietzsche sen och svarar mot det, för det kommer på 1600-talet ungefär, liksom med Bacon och sådär. Och Pascal mycket också. Att allting ska bli bättre och bättre. Och så kommer Nietzsche då och säger, nej men det blir inte det. Utan då kommer han att liksom återuppliva det här cykliska.
Ja.
Att nej men allting är bara samma sak. Men för honom så är det mer som att liksom, ja men negativt eller vad man ska säga.
Ja.
Fast att det är heroiskt då. Att det är ju en del
exakt,
av hans övermänniskoideal.
Och
att övermänniskan är den som kan göra samma sak om och om igen och ändå liksom
och
göra det.
Och att det är det idealet som byggs fram då ur den. Så att det är fortfarande någonting nytt.
Mm.
Om du ser på Sisyfos till exempel, och om du kan föreställa dig honom som lycklig, som jag minns att Nietzsche också har sagt någonstans eller skrivit någonstans. Han kanske inte började som tillfredsställd eller lycklig när han började första gången rulla upp den där scenbumlingen.
Mm.
Så till det yttre så förändras ingenting, utan det är en förädling som svarvas fram i det inre istället. En sorts alkemi egentligen.
Mm. Ja, visst. Ja, men det är intressant, för du nämnde det här med offer också, för det är någonting han kommer tillbaka till.
Ja.
För att off, det var ju såklart, alla de här arkaiska kulturerna var ju offerkulturer, att man utförde offer. Och det var ju även, vi var inne på olika skapelsemyter och ordning som kommer ur kaos. Men det var ju väldigt ofta som det också är ett uroffer som sker. Och det är då som världen blir till ur någon slags, liksom, att gudarna gör någon slags uroffer. Och de offer som människorna gör, liksom... Ja, men upprepar det och skapar världen på nytt, liksom. Det är så världen hålls igång. Men det är där han menar också att det judiska och det bibliska liksom bryter med det här.
Mm.
Han har ju historien om Abraham och Isak som en slags, där han menar här sker en slags brytpunkt. Att där slutar den här upprepningen hela tiden.
Ja, den expanderar i alla fall till att tron plötsligt kommer
exakt,
in där.
Exakt, för att han ska ju återupprepa en sån här klassiskt offer egentligen, alltså offret utav den förstfödde sonen, vilket vi tänker att det är något som Bibeln hittade på, men det är ju liksom en sån här föreställning som finns långt, långt tillbaka. Och då ska han liksom bara göra det igen som en arketypisk handling, men så bryter ju Gud in och säger nej. För då har han testat hans tro. Och du ska göra det som en troshandling. Du ska inte upprepa det bara som en arketyp, är poängen då, menar Eliade där.
Ja.
Och där sker en liksom stor brytpunkt då också.
Ja.
Och också att hela föreställningen om att Gud är inte längre någonting som är liksom i en bortom tidsligt, så att säga, utan den bibliska guden går ju in i historien. och påverkar historien, går in till liksom Abraham och gör ett förbund med honom, gör ett förbund med ett folk. Så att säga.
Mm.
Och det är något helt annat då, menar jag. Det är liksom unheard of innan.
Ja.
Och det är ju, där tror jag att han har rätt. Alltså, att det är någonting väldigt nytt som sker med den liksom judiska
precis, kulturen och religionen. Precis, och att man också där uppgraderas också tron som en aktivitet.
Mm.
Som verkligen kan totalt förändra inte bara en människas livsbana utan ett helt folks livsbana.
Mm.
Vilket fick mig att tänka nästan lite grann på protestanterna. Mm. Hur man under liksom då reformationen, när man bröt sig loss från katolska kyrkan, sa att men vägen till frälsning kan inte bara vara genom den här kyrkan, utan det måste räcka med tro.
Mm, mm.
Och det är ju verkligen en grund i en judisk, om vi går tillbaka till ursprunget, en judisk tanke.
Ja visst, och sen som går in i kristendom och då såklart det tron är så otroligt centralt begrepp, verkligen.
Ja,
att du ska inte göra allt det här liksom bara som en dum upprepning, utan tron måste finnas med.
Visste du att när katolikerna försökte förhålla sig till protestanterna på 1500-talet, då var det här kyrkomötet i Trent, du vet.
Mm.
Och då var det så att det fanns väldigt starka rörelser, framförallt i Venedig, som ville att man skulle faktiskt gå protestanternas väg. Och säga att men vi behöver faktiskt inte ha alla de här helgonen som avgudade yrkan. Då.
Mm, mm.
Kanske är det så att prästerna lever i excess, behöver de verkligen göra det?
Mm.
Och kanske räcker det att tro. Vi kanske liksom inte behöver vara så hårda med att enda vägen till Kristus är genom oss och sådär.
Mm.
Och det stod faktiskt och vägde, om jag förstått rätt, ganska mycket 50-50 ett tag. Men att det sen slog över och blev istället offentliga linjen blev att nej, vi ska vara ännu hårdare än vad vi var tidigare.
Mm.
Vi stänger oss ännu mer. Och det var ju så som den italienska inkvisitionen grundades faktiskt. Mm. Spanjorerna hade ju haft sin inkvisition och styrt södra Italien, kungariket Neapel, ganska hårt.
Mm.
Vilket hade varit ett problem då för de södra italienarna, att de visste inte om de skulle förhålla sig till spanska inkvisitionen eller Vatikanen.
Nej, just det.
Vilket är ju en jätteabsurd situation. Ja, men när de då bestämmer sig för att nej, vi ska verkligen gå jättehårt åt de som tycker som protestanterna och de som läser böcker på fel sätt och så småningom blir det häxor och sådär. Så grundas den italienska inkvisitionen för att de ska visa att vi kan också minsann.
Just det. Ja, nej, men det är intressant. Nej, men hela det där är ju jätteintressant, hur hela den här utvecklingen ser ut sen så, och liksom, hur katolska kyrkan börjar mjukas upp. Liksom, men det tar ju flera hundra år. Liksom.
Ja.
Men man går till andra Vatikankonciliet liksom, på 60-talet, då ser man ju att ja, men då säger de ju nästan ja. Då har nästan kyrkan sagt ja till alla liksom, Luthers reformer.
Ja.
Alltså, så att det är bara att det tar så lång tid och det blir så hårt i början.
Visst, och förhållandet till vetenskap och sådär. Den här, vad heter det? Vad kallas han för? Vetenskapspåven Leo den 13.
Mm.
Hur han, från att katolska kyrkan då liksom burade in Galilei och Galilei till att de grundade ett eget observatorie på 1890-talet.
Ja, och hela den är ju också mycket mer komplex. Alltså historien, katolska kyrkan och vetenskapen, den är ju...
Det är ett avsnitt för sig.
Ja, men det är ett avsnitt för sig och inte så svartvit som man kanske vill göra den ibland. Men en sak som jag är intresserad av och vill höra med dig om också i förhållande till det här, det är hur han skriver om skapandet också. Hur liksom kreativitet, mänsklig kreativitet har med det här deltagande att göra också. Att i de här arkaiska kulturerna så var ju liksom det som skapade människans identitet, som sagt, var mycket hennes deltagande i det här. Och liksom att all kreativitet också handlar om att man deltar i något liksom gudomligt. Vilket ju också är något helt annat än liksom hur vi kanske tänker om det idag. Att liksom människan skapar sig själv, eller liksom det handlar om det unika jaget som skapar ett, liksom, ett unikt konstverk och så här. Och det där.
Verkligen, och
hur tänker du kring det som, liksom, också som författare, som skapande människa? Vad är den kreativa processen? Liksom?
Jag tror ju inte att jag skriver någonting, utan jag upptäcker hela tiden.
Mm.
Jag skickar iväg min uppmärksamhet och sen så hittar jag berättelser och idéer. Men det tror inte jag finns enbart inom mig själv. Alltså jag tror att det kollektiva undermedvetna, om man nu ska kalla det för någonting.
Mm.
Jag tror att det är någonting som är bortom personligt.
Mm.
Och jag tror att det framförallt också är icke-lokalt.
Just det.
Och Eliades syn på kreativitet och skapande är ganska användbart för att även förhålla sig till hans fascism. Därför att jag tror ju verkligen att som människor så är vi fulla utav felaktiga, dåliga omdömen och vi har inte en omdömesförmåga alltid på topp i vårt liv. Och det är som det ska, höll jag på att säga. Sen förhoppningsvis då under livets gång så finkalibrerar vi den här bedömningsförmågan och rätt och fel moraliskt och sådär. Men under tiden som vi håller på att syssla med de där sakerna så tror jag att andra saker pågår i oss samtidigt som har med konst till exempel att göra. Det vill säga saker och ting vill ta sig i uttryck genom oss och med hjälp utav oss. Och om man förhåller sig till människan som någonting som är benäget att helt enkelt föra fram skönhet i världen så tror jag att man är kapabel att göra det utan att ha upplevt den skönheten själv. Det vill säga, vi är kapabla till att manifestera sånt som inte bara har med oss att göra. Som snarare kanske går i rakt motsats riktning från vilka vi är i personlighet. Och det är framförallt högaktuellt nu när man pratar om cancel culture och vilka artister som ska få spelas och sådär, men om man bara tar Wagner som exempel, som ju verkligen var en moraliskt flawed person, så tror jag att det är, han gestaltar alldeles utmärkt hur det går att skapa den mest fantastiska musik och ömma musiken och samtidigt vara en idiot själv. Och det är för att vi är inte bara våra erfarenheter, vi är inte bara det vi har upplevt, vi är inte bara det vi har tänkt och det vi känner. Vi är inte en produkt av yttre omständigheter bara. Vi kommer in i den här världen med enorma potential för att låta saker och ting komma ut igenom oss. Och vad, sen kan man kalla varifrån det kommer, det kan man kalla för olika saker, men Eliade kallar ju det för till exempel då att det är arketyperna som tar sig uttryck genom oss. Så det är ett användbart begrepp.
Vad har mytbegreppet betytt för dig, eller myt och så betytt för dig i ditt skrivande och så? För han går ju också in på liksom det mytologiska, för att alla de här arkaiska kulturerna levde ju också liksom i starka mytologier som formade deras, och han menar ju att liksom de såg myten som sannare än historien, om man då sätter det.
Ja, men det tror jag verkligen, därför att om man kanske kan prata om sannare mer eller mindre, men man kan också prata om rikare, mer eller mindre. Och jag skulle säga att vad myten har, det är ju att den är extremt, vad heter det på svenska, denst.
Ja, sammansatt.
Sammansatt. Typ. På information, helt enkelt. Och det gör den också mer svårtolkad. Den kräver mer av dig än om du läser en Ulf Lundells dagböcker. Tror jag, jag har inte läst dem.
De verkar förfärliga.
Så myten är alltså den här otroligt intrikata, sofistikerade, hårdpaketerade sanningen. Och jag har en darwinistisk syn också på myter. Ifall den här myten redogör för extremt komplexa saker på ett korrekt sätt, då kommer den leva kvar. Och det är också så att vad myten kan göra, det är att den kan få dig att reagera och svara på intuitiva sätt som du inte förstår. Men av någon anledning så stannar den kvar hos dig. Och den kan också påverka dig utan att du till fullo kan artikulera vad du begriper. Så den verkar i dig på flera nivåer. På fler nivåer än om du läser en icke-mytisk bok.
Just det. Ja, men det som myten gör, tänker jag, och det leder på också, är att den liksom lyfter fram, den tar historien, historiska händelser, och ur dem lyfter fram själva mönstret.
Just det.
Liksom det exemplariska, det universella i det som händer i historien. Och ja, men jag tror han skriver någonstans att det är myten som ger historien djup.
Ja, det är så bra.
Och det tycker jag är bra.
Det är så bra.
Liksom, för att det finns så mycket idag som liksom att nej, men det där är gammal myt. Och liksom myt har ju blivit ett liksom så här synonymt med något som är lögn.
Ja, precis. Hittepå,
precis. Det där är bara en myt. Men de stora myterna är egentligen det som gör att vi förstår historien och förstår verkligheten på ett djupare sätt.
Och bli berörda djupt nog för att kanske börja ändra vår grundkonfiguration också till hur vi lever.
Ja, men visst. Ja, har vi ringat in något så när den här boken och den här tänkaren? Ja, lite grann kanske, är det något vi borde ta upp som vi inte har tagit upp?
Jag tycker det är fantastiskt, mest fantastiskt att vi som människa då, tanken på att vi förverkligar det verkliga. Mm. Och vi ska också komma ihåg att Eliade menade absolut inte att allting har en arketypisk förebild. Det är inte så att det finns en osynlig värld i vilket det finns ett blueprint som ser exakt ut som jorden.
Ja, just det.
Utan det är snarare så att när vi utför vissa handlingar eller när vi anordnar en stad eller ett tempel, då finns det en arketypisk förebild. Men ifall, menar Eliade, om vi går ut i djungeln till exempel, det är inte, finns ingen arketyp för. Det är inte redan skapat i den osynliga världen, utan nej, människans funktion här på jorden är att inordna, att ordna efter det här mönstret. Så man skulle i förlängning också kunna säga att ta sig uttryck genom vår kognition och vårt sätt att uppfatta skönhet och sådana saker, och arkitektur. Och att det därmed såklart också finns bättre och sämre sätt att ordna den här världen på, ifall, så att det ska överensstämma med det här osynliga blueprintet som finns i vad Tiede Shadda kallade för nosfären.
Mm.
Det hade vi kunnat prata om, men det kan vi göra någon annan gång också. De möttes ju i Paris faktiskt, hängde en hel del där, tyckte mycket om varandra.
Ja, men det kan man tänka sig nu.
Eller hur?
Du säger det. Jag har aldrig tänkt på hans liksom, namn i förhållande till Eliade, men det kan man tänka sig.
Mm.
Ja, det kanske får bli nästa gång vi ses.
Ja.
Ja, men tack Victoria Larm för att du gästade Signum-podden. Alltid stimulerande och kul att prata med dig.
Tack John, det var så roligt.
Och tack alla ni som har lyssnat, och lyssna gärna på oss igen i nästa avsnitt. Hej så länge.
Hej.